Det hela började med att jag satt och läste ett inlägg i en encyklopedi om Ghanas symboliske ledare, Kwame Nkrumah. Och de sista styckena lämnade mig med en slags molande sorgsen känsla. Nkrumah dör 1972 i en säng på ett eftersatt sjukhus i Ceausescus Rumänien. Kanske av cancer, prostatacancer läste jag någonstans, men ingen verkar säkert veta. Det var ett oväntat slut på ett oväntat öde. När Kwame Nkrumah föddes 1909 i den lilla byn Nkroful i vad som då hette Guldkusten på Afrikas västkust, då var det nog få som hade kunnat föreställa sig hur hans liv skulle arta sig. Studier i USA, aktivism i England och sen mannen som fixade Ghanas unika självständighet. Det första afrikanska landet söder om Sahara att vinna just detta. Afrikas darling, Ghanas messias. Men han dör ensam i Bukarest. Ett jäkla öde ändå. Jag sitter och bildgooglar. Går det hitta några bilder på Ceausescu tillsammans med Nkrumah, tänker jag. Men jag går bet. Det var ju inte ens något statsbesök. Nkrumah hade vid det laget varit avsatt i 6 års tid. Han levde i exil i Guinea. Och vid det här laget har mitt fokus börjat försvinna. Och den där sorgsna känslan med den. Helt plötsligt bildgooglar bara Ceausescu istället. Där står han tillsammans med Nixon. Och sen står han tillsammans med drottning Elisabeth. Och titta, där står han inklädd mellan den svenska kungen och Torbjörn Fälldin. Det ser lite festligt ut. Sen börjar jag bildgoogla Nkrumahs statsbesök istället. Åh, vad härligt. Han dansar med drottning Elisabeth. Vilken bild det är. Och där står han och skrattar med Kennedy. Det där smittande leende från kind till kind. Han står och kramar Nasser och han står med Tito. Tito har sin vita paraduniform på sig och Nkrumah är klädd i elegant kostym. De står under det största parasoll jag har sett i mitt liv och de vinkar. Jag kan inte sluta tänka på Kwame Nkrumah. Jag behöver fördriva Nkrumah från mina tankar. Vi måste gå djupare, tror jag. Så i det här avsnittet kommer och måste vi befinna oss i den våldsamma kollisionen mellan ideal, hopp samt framåtanda och kall, cynisk verklighet. I det löftesrika Ghana. I sällskap av karisman personifierad. En man som likt Göran Persson borde vara aldrig ensam och alltid ensam. Kwame Nkrumah. Jag heter Robin Olofsson. Daniel Hermansson, han är med och podden heter Historiepodden. Nu kör vi igång!
Jajamän, välkomna till Historiepodden som sagt. Det är dina bildgooglingar som skapar ämnen.
Ja, det är inte en exponentiell ökning, det är att överdriva det. Men liksom, tiden jag spenderar med att sitta och bildgoogla olika statschefer, den är ständigt tilltagande.
Det är en icke försumbar del av din vardag, verkar det som.
Exakt, den är stor nog för att synas på tårtdiagrammet.
Det är ju en ganska speciell typ av tidsfördriv ändå. Sitta där och leta bilder på Fälldin och Nkrumah till exempel.
Om man kastas mellan hopp och förtvivlan, ibland blir man så glad och ibland blir man så ledsen.
Det här är ju väldigt spännande ändå. När blir man glad och när blir man ledsen?
Men man blir ju glad när man ser glada statschefer på väg upp i sitt och sitt lands politiska och ekonomiska utveckling. Och så sen blir man ledsen när man till exempel börjar tänka på hur Nkrumah ligger där i en sjukhussäng i Bukarest 1972.
Mm.
Bara det avståndet mellan att stå och skratta och dansa med drottning Elisabeth och ligga ensam i Rumänien och dö i cancer.
Det är ju ibland stora spann av händelser i ett liv, så att säga.
Ja, så är det.
Jag hade ju en kollega i Stockholm och kompis som jag vet inte hur vi kom in på det, men vi började prata om Brezhnev. Det var väl kanske inför något avsnitt eller något. Och jag sa att det där var ingen munterjök direkt. Varpå han försjönk djupt i ett bildgooglande för att hitta bilder på en skrattande Brezhnev. Och lyckades hitta flera stycken ju. Och var väldigt nöjd med det här. Men det här då, Daniel, ja, men titta vad glad han är. Jovial! Så det gick ju att hitta även en glad Brezhnev då. Det fick man ju backa lite på då, att han aldrig var munter.
Just det, de flesta liven rymmer alla olika typer av känslor.
Mm.
Och i få exempel är det lika tydligt som i dagens, det om Kwame Nkrumah. Vi lägger på lite musik och sen ska vi börja prata om Guldkusten.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Historiepodden presenteras i betalt samarbete med Tre.
Ja, allt är ju inte som man tror. Fast just det är precis som det låter faktiskt.
Ja, det är betalt samarbete med Tre, så är det.
Ja.
Ibland pratar vi om faktoider i den här podden. Påståenden som tas för sanning trots att de inte stämmer. Och jag har märkt att flera sådana bär jag med mig från min egen skolgång.
Mhm, intressant. Vad då till exempel?
Att man kan se kinesiska muren från månen.
Ja.
Jag kommer ihåg ögonblicket som min lågstadielärare berättade det för mig. Och hur imponerad jag blev.
Mm.
Wow! Och det trodde jag på länge. Att man kan se en mur 7 meter som bredast på 38 000 mils avstånd.
Ja, men vad är det för faktoid av den här läraren att sprida? Ja, ibland är det inte riktigt som man tror. Apropå det så täcker TV nu 99,3% av Sveriges befolkning. Och det avser då rösttäckning baserat på folkbokföringsadress.
Läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och täckning.
Och eftersom vi ska prata om Ghana på 1950-talet så måste vi förstås börja med den svenska kolonin Cabo Corso på 1650-talet.
Givetvis.
Självklart. Och det var ju nämligen så att svenskarna hade lite verksamhet där under ledning av det svenska afrikanska kompaniet. Man grundade ett fort, Karlsborg, i området. Och man bedrev handel med timmer, guld och slavar. Men den svenska närvaron där var ju inte superlång. Ungefär 11 år med något litet uppehåll. 1663 tog Nederländerna över bland annat det svenska fortet också då och hela området. Danskarna hade också intressen och byggde ett eget fort, Christiansborg, i det de kallar för danska guldkusten. Men generellt var det ju en intensiv huggsexa om det här området. Och det är ingen som sväljer cigarren, får hatten och flyga upp i luften eller ramlar av stolen när jag säger att britterna också var i regionen. Och nu ser jag att dina ögonbrynen sitter klistrade vid hårfästet. Men de var ju också där förstås och upprättade hamnar och sånt där. Och från mitten av 1800-talet så köpte britterna Christiansborg och hela danska guldkusten. För då hade väl danskarna annat att tänka på. De var ju lite utmanövrerade. Och apropå att bli utmanövrerade så blev holländarna också där. Och hela guldkusten hamnade under brittisk kontroll.
Just det. Fort längs med det som idag då är Ghanas kust kommer ju spela en viktig roll i den framväxande transatlantiska slavhandeln. Om vi backar till 1600-talet igen. Då olika europeiska skepp åkte upp och ner för kusten i jakt på människor att köpa och frakta över Atlanten. Och ofta så kan man ju fastna på den här enklaste spaningen, vilket i detta fall blir ödet för de miljontals människor som åkte över Atlanten och hamnade på sockerplantager i Karibien. Men den här transatlantiska handeln har ju också en massa andra följder, såklart. Tidigare så hade ju handelsrutterna i dagens Ghana gått norrut, genom Sahara och vidare. Då var det ju salt och guld man handlade med. Och samhällena och folken samexisterade mer eller mindre fredligt i olika perioder enligt den liksom modellen. Vertikala rörelser, inte så mycket horisontella på kartan. Men när skeppen började lägga till vid kusten så rörde sig helt plötsligt handeln och människorna söderut istället. Eller liksom västerut mot de här danska, brittiska, holländska forten. Och den allra viktigaste följden av detta var ju att Asante, ett folk och ett rike, eller snarare en federation i rapp expansion, kom att hamna på kollisionskurs med sina grannar. Inte minst den gruppen som vi då kallar Fanti. Och Ashantis krigande, det gav dem krigsfångar, och krigsfångar gjorde att man kunde byta till sig handelsvaror från européerna, vilket gav, då har man vapen, och vapen är väldigt bra om man ska vinna krig. Så Ashanti kom alltså att växa fram som den regionala stormakten, och så länge som de europeiska forten vid kusten inte hotades av att Ashanti hade kontroll över inlandet så var det heller inga problem. Men när vi kommer in på det 1800-talet du nämnde, då hade sånt där blivit allt vanligare, att Ashanti rörde sig obehagligt nära de europeiska intresseområdena, tyckte man. Stridigheterna mellan till exempel Fanti och Ashanti blödde över in på europeiska intresseområden. Så 1824 så stod tusentals afrikanska krigare mot brittiska soldater och faktiskt vann den gången. Allt det här är mycket intressant och man kan mycket väl tänka sig att vi gör några egna avsnitt om det framåt i tiden. Ashanti och britternas relationer. Men på 1870-talet, 50 år senare, så kom britterna att militärt sätta in sin fulla kraft mot Ashanti, ledd av generalen Garnet Wolseley, som vi stötte på i vårt avsnitt om Zulukrigen för några månader sedan.
Mm.
Här var han och slipade sin värja inför framtida afrikanska drabbningar. Och efter att ha besegrat Ashanti-riket så utropade britterna guldkusten till ett formellt brittiskt protektorat.
Och den stora handelsvaran under slutet av 1800-talet, det är ju kakao.
Mm.
Och det kommer att fortsättningsvis vara också egentligen. Efter andra världskriget sen så är det ungefär 5000 britter som befinner sig i guldkusten. Det är framförallt affärsmän och tjänstemän och så vidare. Och de styr över 2 miljoner afrikaner i den här kolonin. Med andra världskriget så kommer ju också ganska många människor i kolonin och får se världen. Nu är det inte bara byn och så som man får se, utan man får komma ut och bland annat kriga i Burmas djungler mot japaner och så vidare. Mm. Det hade man ju inte tänkt sig tidigare kanske. Och via kontakter med indierna så får man ju veta att man kan vara politiskt medveten också. För det var ju indierna.
Ja, de hade ju i decennier via Gandhi och Nehrus Congress Party kämpat för egen självständighet. Så när indiska soldater frågar soldaterna från guldkusten, varför strider ni inte för er egen självständighet? Då kanske det är någon liten lampa som klickar igång där, att just det, vi kan också föra en politisk kamp.
Och det var ju precis det som hände.
Efter andra världskriget så är ju de europeiska länderna lite stukade. Kriget har ju varit långt och dyrt och så. Så att förvisso så behöver de europeiska staterna efter kriget sina afrikanska kolonier mer och mer. Men det finns ju också tydliga tecken på att man inte kommer kunna behålla dem. Så är du brittisk imperialist, då sätter du dig ner med en nyvässad penna och så färdigställer du en plan på 50 år som innebär en långsam maktöverföring. Är du belgare så väljer du istället att stoppa huvudet i sanden och låtsas som ingenting. Lite olika strategier där. Och de europeiska tjänstemän som satt med kolonierna och kollade på deras förmåga att eventuellt klara sig på egen hand, de kunde alla dra samma slutsats. Och det är ju att i kolonierna söder om Sahara hade egentligen inget område bättre förutsättningar än just Guldkusten. Och det beror ju på de två sakerna som du redan har nämnt. Dels att det är så få brittiska kolonister på plats. Om man jämför med till exempel Kenya där det fanns omfattande nybyggarverksamhet, så kände ju brittiska regeringen att man hade ett ansvar för de vita nybyggarna som fanns i östra Afrika.
Mm.
Men eftersom klimatet inte riktigt tilltalade europeer, så hade man ju en mycket begränsad närvaro i Guldkusten. Dessutom så hade ju Guldkusten en starkare ekonomi via kakaon och handeln med kakaon. Men det är också så att det inte är så vansinnigt stort. Det motsvarar ungefär hälften av Sveriges landyta. Och att man inom de här gränserna inte hade samma våldsamt inbyggda etniska svårigheter som på andra ställen i Afrika, så tänkte man att det finns liksom grunden för en nationalstat här i Guldkusten. Dessutom så hade ju engelsmännen, återigen till skillnad från belgarna, inte gjort det omöjligt för Guldkustens invånare att utbilda sig heller. Så det fanns faktiskt rätt mycket utbildad personal som kunde administrera Guldkusten. Som hade gymnasial utbildning eller till och med som hade varit i England och studerat juridik och så. Så de här brittiska imperialisterna, de kollade på pappret och tänkte, det här är en koloni som har goda möjligheter att stå på egna ben.
Men man vill ha en friktionsfri övergång förstås då.
Ja.
Och ja, men inget våld och kaos här inte, som kan påverka den här lönsamma handeln vi håller på med. Och kanske inte heller egentligen verklig självständighet. Det är i alla fall inte första alternativet, va? Inte
om de får välja fritt.
Ja, ja, det är långt borta där. Istället pratar man om ett så kallat semi-responsible government. Alltså ett styre där afrikanerna får sköta interna frågor i ett eget parlament. Då kan man hålla på och plocka lite med sina egna pilar. Det blir bra, så håller vi på att sköta det viktiga.
Handel och utrikespolitik och så kan vi rodda åter.
Ja, man ska samarbeta med en inhemsk elit av afrikanska affärsmän och advokater. Så. Sådana människor som ganska länge har krävt att man ska göra reformer. De här personerna är en form av konservativ moderat gruppering som britterna kan acceptera. Ja, men det här är bra folk ändå. De har inte så bråttom och de har vi lite tumme med. Och deras politiska parti heter då United Gold Coast Convention och leds av en herre som heter Dr. Joseph Danka. Och han har ju då utbildat sig i London och han var ju omtyckt av britterna. Det var deras kille.
Just det, jurist och akademiker som hade skrivit böcker med fungerande notapparat om Guldkustens olika religiösa system och liknande saker.
Det är icke att förringa en person som kan skriva någonting med en fungerande notapparat, så att man har tänkt i Oxford.
Absolut.
Och han har ju också en hjärna med ett rörligt intellekt, så han har ju då kläckt fram den här idén att man kan byta namn på landet till Ghana, vilket då var ett afrikanskt rike i Västafrika på 1000-talet med ganska stor utbredning. Sen att det inte låg i närheten av dagens Ghana, det spelar inte så stor roll. Det täckte ju då delar av dagens Mauritanien och Mali snarare än Ghana, men inte va? Det är ju nära var det ju inte, men det var ju där i trakterna.
Ja, men det finns väl två saker att säga om det. Dels så, det är ju roligare att heta Ghana än Guldkusten. Guldkusten låter ju väldigt, väldigt kolonialt. Det där kan man ju till exempel tänka om Elfenbenskusten, att man skulle inte missunna Elfenbenskusten ett annat namn. Så då är ju Ghana klatschigare. Och det är lite, det finns historia och det låter storslaget. En gång i tiden så fanns det ett stort rike. Det fanns ju ett stort rike som faktiskt låg inom Ghanas gränser också. Och det hade ju då varit Ashanti. Men att döpa riket till Ashanti hade direkt skapat ont blod med britterna och med de 40% av folken inom Ghanas gränser som inte etniskt hade tillhört Ashanti.
Så då tar vi ett helt annat rikes namn.
Exakt. Sen så finns det ju, alltså, det här påminner ju ganska mycket om Makedonien och det antika Makedonien. Att man kan peka på en karta och säga, nu heter vi Makedonien.
Mm.
Sen behöver inte Makedonien ha legat precis där. Jag vet inte om det har väckt samma onda blod i Afrika som just Makedonien, numera Nordmakedonien, har väckt i Europa.
Det kan jag absolut inte tänka mig att ha gjort. Det, man har ju verkliga bekymmer att fundera på i Afrika kanske. Ja, det här med Makedonien och det är i nutida termer, det blir alltså outhärdligt och overkligt trött på bara tänka på. Jag känner mig helt matt nu inför resten av avsnittet nästan.
Danka hade ju också som slogan till sitt United Gold Coast Convention valt självstyre så snart som möjligt. Och det är ju en väldigt elastisk formulering.
Ja, det är ju. Det är ju en ganska försiktig slogan.
Och därför så var han ju också britternas kille. Och han var mycket. Han kunde skriva en fungerande notapparat såklart. Men det är inte säkert att Danka kunde sätta folket i rörelse. Ska man ha någon som kan leda en kampanj och entusiasmera en folkmassa, då behöver man någon med lite mer liv och rörelse i sig än Danka.
Man behöver också ha en administratör som passionerat kan arbeta med det här på heltid om man har en organisation eller ett parti. Och ett av Dankas tveklöst sämsta beslut, inte minst för han själv.
Ja, det är tveklöst sämsta, va?
Ja, det var nog. Det var ju att gå på den rekommendation som han fick av någon, oklart vem, att anställa Kwame Nkrumah på den här posten då. Varken Danka eller någon annan i hans parti visste egentligen särskilt mycket om vem den här Nkrumah var egentligen. Och vem var han då? Jo, han hade till exempel försökt få ett visum till USA för att studera där. Och det hade han lyckats med. 1935 var han 26 år gammal och i London för att hämta ut det där visumet så han kunde resa till USA. Och då damp nyheten ner om att Italien hade erövrat eller höll på att erövra Abessinien, alltså Etiopien. Och där satte igång en vrede som gjorde honom väldigt politiskt engagerad. En formativ händelse kan man säga.
Mm.
Kanske jämförbar med det lite mer utdragna förloppet när du satt frustrerad i en mörk källare i Arvidsjaur och tittade på skräp-tv som tonåring. Var är ditt formativa, det som skapade dig så att säga?
Jag vet inte. Tittade jag så mycket på skräp-tv? Jag kommer framförallt ihåg att jag tittade på ungdoms- och skräckfilm från 80-talet.
Ja, men det här låter ju som hög kultur.
Ja, hemskt varierande kvalitet ska sägas.
Ja, det var det jag menar. Ja.
Ja, nej, men det är ju, hela de åren är ju formativa. Jag vet inte om det är någon speciell händelse.
Nej, det är det som är problemet. Här är det ju mer, så att säga, tydligt vad det är som gör att han blev den han blev.
Ska jag peka på någon specifik händelse då, så var det väl när jag hade gått ut gymnasiet och var satt i så här arbetsmarknadspolitisk åtgärd och skulle lära mig ta datorkörkort.
Nu kommer det här datorkörkortet igen. Ja,
ja, precis. Nej, men och jag var väl klar för dagen. Det var ingen som höll koll på hur länge man var där, så man kunde ju komma och gå när man ville. Men så när jag skulle åka hem för dagen så kom en av ortens profiler som också var där då och frågade om jag kunde skjutsa honom till stan. Och det kunde jag göra. Och då,
en av ortens profiler. Ja.
Och då satte vi oss i bilen och jag vred om nyckeln. Och på mycket hög volym så startade CD-spelaren då och spelade Arcade Fires första skiva Funeral. Och han tittade på mig med helt obegripliga ögon i 3 sekunder. Sen stängde han av min stereo. Och liksom, från det ögonblicket finns det ju no turning back. Då känner man, här finns inget hem för mig.
Det här var din stund då Mussolini invaderade Etiopien.
Just det.
Ja, jag vet inte. Det är svårt att komma på. Det var en väldigt specifik händelse där. Ja, för mig är det väl också ett mer utdraget förlopp när man hade sommarjobb på en industri och satt och monterade hundratals plastbitar åt Thomas Bolins dammsugare varje dag. Det var väl någon tanke där som slog in att är det så här det ska vara.
Oväntat själva sökande avsnitt hittills det här.
Ja, vi går vidare till en kroma igen som i sin tur åker vidare till USA där han pluggar då i Philadelphia, tar examen i ekonomi, vilket i efterhand är ganska svårfattat att han gjorde, men det har förstått att han gjorde, men också sociologi och filosofi.
Just det.
Under tiden i USA så ska han också ha jobbat på en såpfabrik och vid något tillfälle också sålt fisk i gathörnen i Harlem.
Ja, det är ju som du gjorde.
Ja, just det. Det kanske är då jämförbart med när jag sålde fisk i Tranås då, kanske. det var en period då som inte ångrar.
Just det där att ha jobbat som fiskmånglare innan man blir Afrikas stjärna eller poddkändis, det är, tycker jag, utmärkt för imagen. Uh-huh. Sen så bar det av till London för en kroma. Där hade han tänkt sig att bli jurist, som till exempel Danka hade blivit, men det var liksom för mycket som hände i London 1945, vilket var året då han anlände, för att han skulle hitta någon ro att sätta sig ner och läsa lagtext. Utan han sugs ju in i den europeiska vänstern och inte minst dess antiimperialistiska ådra. Han börjar hänga med engelska kommunister, sitter på kaféer och diskuterar idéer. För det är verkligen politiken som roar honom. Han dricker inte, han är måttligt intresserad av mat, sport eller annat som brukar roa människor. Det som roar honom framförallt, det är politik. Och det fanns politik i London 1945. Det är en givande och en uppfriskande kontext att befinna sig i. Men det finns ett problem. Och det är ju att en kroma har inte råd att sitta på kaféer i London och diskutera Lenins antiimperialism. Vilket är anledningen att han direkt hoppar på möjligheten att åka hem till Guldkusten och jobba för Dankas parti. Ett avlönat politiskt gig där han får kämpa för sitt lands självständighet. Ja tack.
I februari och mars 1948 sen så kommer demonstrationer i Accra att urarta i kravaller och poliserna kommer att öppna eld och 68 personer såras eller dör. Och det är massor med människor som häktas, bland annat då en kroma. Och han får sitta i fängelse i en månad. Och där kommer han ju då till insikt om att man borde bli ännu mer radikal istället. Och dessutom kommer han i konflikt med Danka själv och hela partiet UGCC. Så därför bildar han ett eget parti 1949. Convention People's Party, CPP. Han anklagar ju då Danka för att samarbeta med kolonialmakten och han reser runt i landet och håller möten. Det är flaggor, banderoller och slagord. Slagordet är ju självständighet nu!
Ja, det är ju klatschigare än självständighet så snart som möjligt.
Ja, mycket mer rakt får man ju säga ändå. Och för ungdomar och hemlösa och allmänt utsatta så blir han ju en slags idol. En frälsare helt enkelt. Han lovar ju guld och gröna skogar, vilket ironiskt nog var något som redan fanns.
Ja, men det är helt rätt. Men han har ju ett stort avväpnande leende. Han har en energisk framtoning. Han blir ju känd som en showboy ute på gatan eftersom han har den här stilen på scenen. Och han hittar ju stöd inte bara hos Ghanas hemlösa, de som kallades Veranda Boys, eftersom de sov ute på verandor, utan i hela det afrikanska samhället, inkluderande den växande afrikanska medelklassen.
Det är klang och jubel så fort han visar sig på olika ställen. Och han skapar ju hopp, engagemang och förväntningar och sådär. Och han menar ju att den här planen britterna håller på och fipplar med, den här semi-självständigheten, det är ju bara, den är ju falsk och bedräglig förstås. Och hans plan är att med hjälp av propaganda strejker och bojkotter tvingar britterna att acceptera fullständig självständighet så fort som möjligt, eller nu snarare. Det var inte så fort som möjligt utan nu. Och det gör de inte. Istället blir det våldsamma upplopp och Nkrumah kommer att arresteras igen och dömas då på 3 åtalspunkter till totalt 3 års fängelse.
När vi då går till den brittiske generalguvernören Sir Charles Arden Clarke så kan vi kolla på de brev han har skrivit hem till England till sin fru där han ursäktar sig över att han har varit lite dålig på att höra av sig. Men då lägger han till att han har fått hantera sin lokala Hitler och dennes ölkällarkupp.
Ja, just det.
Nu tycker man att en person som i Kwame Nkrumahs gestalt ser en ny Adolf Hitler, vilket på många sätt inte är någon speciellt lyckad jämförelse. Men om man som Arden Clarke tänker att Nkrumah är Hitler, ska man verkligen sätta honom i fängelse då?
Nej, precis. För att det gjorde man ju med Hitler och det gick ju, det hjälpte ju inte riktigt. Och precis som tidningarna i USA, kommer jag ihåg att jag sett i dokumentärer och säkert i Tyskland med, resonerade att nu var hitlerismen död efter att man hade börjat in Hitler, så är ju Dankas utsaga om att vargen har drivits bort helt felaktig. För det här slår ju slint helt enkelt. Att låsa in Nkrumah och en del av hans medhjälpare också gör att de bara blir hjältelika martyrer.
Ja.
Britterna har utlyst ett val till februari 1951. Och då sitter ju Nkrumah i finkan och tillverkar fiskenät och korvjar och har inga förhoppningar om att kunna vara med i något val inte. Tills någon på något sätt i alla fall får han ju veta då att fångar som är dömda till straff som är lägre än 1 år kan ställa upp som kandidater. Det har man rätt till. Och då kanske någon tänker, ja men vänta, han hade ju 3 år. Fast det var ju 3 åtalspunkter. Alltså det är 3 separata straffperioder och alla är på 1 år. Så alltså kan han då lagligt ställa upp som kandidat. Och det gör han. Och då ökar valtemperaturen i landet ännu mer. Nej men dra på trisser. Kwame Nkrumah är ju med här. Han är inte ute och håller valtal för han sitter ju i finkan, men ändå.
Nej men han har ju sina medhjälpare som är ute och kampanjar och påminner om att vår store ledare, han sitter i fängelse. Så gå och rösta på honom så kanske vi kan få britterna att släppa honom.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Och det här valet som hålls då den 9 februari 51, det kommer ju bli förkrossande majoritet får man säga. Det är ju till det här parlamentet som britterna hade föreslagit som har makt över Guldkustens interna affärer men som inte är något självstyrande parlament eller vad man ska säga. Där finns 38 platser som tillsatts demokratiskt och av de 38 platserna så vinner Nkrumahs parti 34 platser. Dankas gäng får 3 platser i parlamentet.
Ja, det är en ganska tydlig seger.
Vi har läst lite olika böcker om Nkrumah såklart. En av dem är skriven av Martin Meredith som har skrivit en bok om Afrikas historia som bland annat handlar mycket om Kwame Nkrumah. Och jag tycker att Meredith skriver ganska fängslande om den här dagen som valresultatet offentliggörs. För nu sitter den här brittiska guvernören på Christiansborg, eller hur nu engelsmännen uttalar det, slavfortet, murat med danska stenblock som har skeppats som utfyllnadslast över Atlanten. Där slavar brännmärkt och smorts in i palmolja, stuvats in på skepp och skickats iväg till Karibien. Han står där, Arden Clark, och rakar sig och tänker. Utan Nkrumah på plats så kommer inte hans parti samarbeta med det nya parlamentet. De har 34 platser, deras samarbete behövs ganska mycket. Och Storbritanniens rykte som välmenande land står ju på spel. Oj, oj, oj. Samtidigt så litar han inte på Nkrumah. Och enligt Arden Clarks egen vittnesuppgift så bestämmer han sig under rakningen att jag har inget val. Och så utlyser han amnesti för Kwame Nkrumah som släpps den 12 februari, alltså vad blir det, 2-3 dagar efter valresultatet, ut ur fängelset. Beger sig direkt till Christiansborg och sätter sig ner för att diskutera med guvernören. Vårt möte präglades av ömsesidig misstro och misstänksamhet. Vi var som två hundar som morrandes sniffar på varandra, undrandes om vi borde bita eller vifta på svansen, skriver Arden Clark. Mötet slutar i alla fall med att Nkrumah får i uppdrag att bilda regering. Han, som Meredith lakoniskt konstaterar, går från fängelseintern till premiärminister på mindre än en dag.
Ja, det är ju... Det är inte illa.
Nej.
Men den här nya konstitutionen betyder ju att Nkrumahs regering måste acceptera vissa saker. Det är att britterna, de fortfarande kontrollerar polisen, domstolsväsendet, finanserna, försvaret och utrikespolitiken. Det är ju, dessutom har ju guvernören veto, så det är ganska mycket det här. Det är en bit kvar till självständighet kan man ju säga.
Just det, och statschefen ska alltjämt vara den brittiska monarken som i, vad blir det, ett år till skulle vara George den sjätte. Men för den saken skulle vara ju premiärministern inte bara en marionett, utan det är ju ändå en person som har inflytande på inrikespolitiken. Så att Nkrumah kommer ju nu att vara regeringschef i ett delvis självstyrande Ghana.
Men den här nya regeringschefen vill ju då att det ska gå snabbare, förändringarna måste, det måste skyndas på. Och han bedriver ju agitation, alltså han talar varmt för sin sak och lägger fram förslag om en ny konstitution 1954 som britterna ganska motvilligt går med på. Det ger regeringen full intern självständighet då, men inte fortfarande full självständighet eftersom det är fortfarande britterna som roddar med utrikespolitik och försvar, och sen har vi det här med statschefspositionen som du sa och så. Han reser ju runt fortfarande och håller bejublade tal i landet och sådär. Och tidningarna beskriver honom som en ny Moses helt enkelt.
Ja, alltså de smeknamnen som Kwame Nkrumah tjänar ihop under den här perioden, det är inga dåliga saker. Han är Man of Destiny, Star of Africa, Iron Boy och de rent bibliska sakerna, precis. Nya Moses eller Afrikas Messias. Sen ska vi inte glömma bort att Black Moses är och förblir den amerikanska soul-artisten Isaac Hayes. Det var ju ett av hans smeknamn. Men Kwame Nkrumah har många andra fina smeknamn.
Den här Isaac Hayes, sa jag va? Den här, han är någon musikjeppe. Eller vad var det?
Ja, alltså han var ju den stora stjärnan på det stora skivbolaget i Memphis, Stax, som han tog vid efter Otis Redding som deras första stora stjärna. Jag har varit på deras museum och bland annat sett Isaac Hayes Cadillac i guld.
Ja. Ja, men det här låter ju, där har de ju säkert beröringspunkter. Det här skulle säkert Nkrumah också vilja ha en.
Ja, de skulle absolut haft mycket att prata om.
Jag tror ändå inte att den här sångaren hade rykten om sig att kunna utföra mirakel eller långa köer utanför sitt hus med människor som ville att han skulle hjälpa dem med att bota sjukdomar eller så.
Nej, så var det. Sen fanns det nog långa köer utanför Isaac Hayes hus med människor som ville göra annat med honom. Make believe that you don't see the tears. So just let me breathe.
Vi går vidare igen.
Precis, för det finns ju också en annan sida av Kwame Nkrumah. Samtidigt som han nu är på väg rakt upp i sin karriär. Alltså han har ett så starkt rykte och han pushar hela tiden britterna mot självständigheten, även om det är en slags ändå reformagenda att han tar det ett steg i taget. Så när han inte jobbar, vilket han nästan alltid gör, han är ju något av en arbetsnarkoman, så är han en ensam varg och han har i princip inga vänner. Den engelska privatsekreteraren Erica Powell, som jobbade nära vid hans sida under många år, har skrivit en bok om Nkrumah. Och där står det ju bland annat om hur han kunde ringa henne sent på kvällen och bara prata och prata för att fylla ut tiden. Och ofta komma in på hur ensam han var. Och den där ensamheten kommer tära på honom allt mer, allt eftersom tiden går. Det är den här, som jag var inne på i inledningen, Göran Persson-sägningen, aldrig ensam, alltid ensam.
Ja, han var ju också väldigt misstänksam mot alla runt omkring sig, och den där egenskapen, den bara kommer ju eskalera mer och mer på ett närmast gränslöst sätt de kommande åren. Han är ju en visionär, va?
Just det.
Snarare än jordnära pragmatiker, och det kommer ju också visa sig här. 1954 så vann han valet igen, eller hans parti, eller han, det beror på, det är snart inte så stor skillnad. Kolonialmyndigheterna hade ju fixerat priserna till kakaoodlarna för att de inte skulle drabbas av prisfall på marknaden. Och det där tjänade ju säkert britterna massor på, men det gav ju också en viss trygghet för odlarna. Att de visste att okej, det här har vi att jobba med, det här kommer vi få.
Så tror jag att det var. Sen så fanns det väl oklarheter kring på vilka grunder som priset sattes. Och det var ju också mycket dispyter om hur man egentligen skulle väga och skatta kakaomängden och så. Men det är klart att en aspekt av det var ju att få någon sorts stabilitet i prissättningen.
De som styrde det här, det var en myndighet som hette CMB, Cocoa Marketing Board. Och Nkrumah, han vill få loss pengar till sina stora planerade utvecklingsprojekt. Och då blir lösningen att sänka priserna till kakaoodlarna. De ska bara få en tredjedel av vad de har fått tidigare. Och det här tar ju hus i helvete. Den mest kakaointensiva regionen är den här Asante, som du har nämnt tidigare, består av folkgruppen Ashanti. Och där blir man ju rasande över det här beslutet och bildar ett nytt parti som heter NLM, Nation Liberation Movement. Och det partiet utmålar då Nkrumah och CPP som korrupt och diktatoriskt och fientligt mot Ashanti och sådär. Och de vill ha mer lokalt självstyre och allt möjligt. Men Nkrumah, han betraktar ju de här NLM som symbol för det är traditionella hövdingar som vill behålla den gamla ordningen, tycker han.
Mm.
Och så blir det våldsamheter igen. Bland annat en bomb som exploderar utanför Nkrumahs hus. Och britterna blir nervösa. Skulle inte vi ha en smidig övergång av makten här? Vad händer nu? Så de utropar nyval igen, helt enkelt, till 1956.
Just det. Jag tänkte bara lägga till det här att det kan ju verka konstigt att irritera kakaobönderna genom att dra ner hur mycket pengar de får och behålla mer till staten. Men det är ju också ett land som är väldigt dålig, liksom många afrikanska länder var, på få skatteinkomster. Så han har ju inte så många sätt att få en statskassa att satsa på infrastruktur och så. Han tar den här modellen, vilket direkt stöter på patrull och skapar problem för honom.
Mm.
Men the proof is in the pudding, säger britterna. När man tar en tugga av efterrätten så känner man om den är god eller inte. Bevisen finns när de finns, är ju vad det uttrycket betyder. Och Nkrumah levererar när han måste. För efter att britterna insisterat på det här ytterligare ett val för att se hur stor backning Nkrumah egentligen hade i sitt tilltänkta självständiga land, så vinner han ju 74 av 104 stolar i parlamentet genom knappa 60% av rösterna. En tydlig majoritet, även om det inte är en supermajoritet längre, men en tydlig majoritet står ändå bakom honom och hans projekt. Och som betalt för valframgången får Nkrumah ett datum i belöning. Det står 6 mars 1957, självständighetsdagen.
Och det är något att se fram emot förstås. Och att förbereda festligheter inför, vilket det blir väldigt extravaganta och storslagna sådana i Accra dagarna före den 6 mars då.
Den holländska historikern Roel van der Veen skriver i sin bok Makt och vanmakt i Afrika. Under de första minuterna den 6 mars, nu är vi den 6 mars, men det har ju pågått firande länge. På det stora torget som gränsar till havet vänder sig premiärministern Kwame Nkrumah till en folkmassa som har samlats i den svala nattluften för att fira sin nyvunna självständighet. Ghana, vårt älskade land är fritt för alltid, utropar Nkrumah, och den församlade skaran jublar. Union Jack halades och en ny flagga hissades med horisontella röda, gula och gröna band och med en svart stjärna i mitten. Kolonin Guldkusten hade blivit förpassad till historien. Och Nkrumah har ju glidit omkring under de här dagarna med den fängelsemössa han haft bara några år tidigare när han satt som intern. Han har blivit buren på sina ledamöters axlar ner till den scen som hade byggts upp i närheten. Han har firat genom att visa upp några danssteg. Han var ju en ivrig dansare, så länge det inte var pardans, det vill säga. Och sedan så hade han ju proklamerat att från denna dag, citat, finns det en ny slags afrikan i denna värld. Vad han menar är att det finns en afrikan som är fri. Och han knyter ju direkt mycket tydligt Ghanas roll till resten av Afrika. Det här betyder ingenting om inte resten av kontinenten kommer följa därefter.
Och fyrverkerier drar iväg fräsande och dånande, och Nkrumah står ju där uppe på det här podiet med några anhängare runt omkring sig, och tårarna forsar ner för kinderna. Han försöker intensivt torka bort dem hela tiden, men det går ju inte. Den här scenen som du nu har beskrivit lite grann här med de här citaten och där, finns ju också med i den här dokumentärserien som kom i slutet på 90-talet, Folkets århundrade. Jag vet inte, jag skickar en länk till dig, har du?
Ja, jag har sett den.
Ja, det har jag.
Alltså, får man en länk med en Hans Viljus dokumentär, det är ju det är som ja. En kul gif, den vill man ju inte missa.
Ja, det tar lite längre tid att se på det där än en gif i och för sig. Men
då får man också mer tillbaka.
Ja, jag var ju väldigt förtjust i den här serien, och har givetvis alla de där avsnitten på VHS-kassetter någonstans i någon låda. Och det var här jag stötte på Nkrumah för första gången någon gång där när jag var i 20-årsåldern. Så att det är ju en spektakulär scen när de hissar den där flaggan och jublar och har sig, och alla är väldigt glada. Mm. Men det har ju varit festligheter tidigare också. Som sagt, Eisenhower i USA har ju skickat gratulationer, Nehru i Indien, Zhou Enlai i Kina, och Richard Nixon då, honom måste vi ha med på ett hörn.
Vicepresidenten.
Var ju vicepresident då, ja, och åkte dit också i egen hög person, skakar ju entusiastiskt hand med alla han träffar, och
han är glad här, Nixon.
Har ju med sig en filmkamera också som han själv går runt och filmar med. Som någon kul grej. Jag vet inte om det är hans egen, men den håller han på med. Ibland blev det lite tokigt kanske, som när han går fram och klappar en man på axeln och frågar hur känns det att vara fri? Och den här karen svarar: I wouldn't know, sir. I'm from Alabama.
Ja. Ja. Tänka sig att Richard Nixon trampade i klaveret.
Ja, men det var ju sista gången.
Ja, det är ju lyckönskningar från alla de här höjdarna. Från Sovjet kommer ju lyckönskningar från Bulganin, för där har man ju fortfarande inte riktigt rätt ut vem det är som bestämmer efter att Stalin har trillat av pinn. Så då får Bulganin skicka lyckönskningar, och det är ju fint såklart. Det finns ju också en massa andra kändisar där från den afrikanska diasporan som firar sin första stora seger. För det är ju värt att komma ihåg där att de kommande åren skulle ju ganska många afrikanska länder få uppleva likadana dagar som den här. Vi har ju pratat i podden om Kongos otroliga självständighetsdag då den belgiska kungen får sin värja stulen och Patrice Lumumba håller ett rasande tal, och det händer massa intressanta grejer. Men här är ju någonting helt nytt. De nordafrikanska staterna hade redan vunnit sin självständighet, många av dem, men de sågs inte som svarta. hitta länder på det sättet som Ghana gjorde, på det sättet som Kongo gjorde eller på det sättet som Angola gjorde. Så Ghanas stora vinst, det var någonting nytt under solen. Och det är ju därför som till exempel Lucille Armstrong, Louis Armstrongs fru, snabbt måste lära Kwame Nkrumah att dansa inför mottagningen.
Ja, just det. För han ska ju dansa med drottningens faster.
Ja, jag tror det. Det är någon av dem som är där, ja.
Ghana är ju då ett av de rikaste länderna som finns i tropikerna på den här tiden. Och man har alltså tagit över ett fungerande system av myndigheter. Man har en, som du sa innan, växande medelklass. Man har ett parlament som är etablerat sedan många år. Det finns till och med en opposition för tusan. Och premiärministern Nkrumah, han är ju bara 47 år. Och dessutom har han 6 års erfarenhet av regeringsarbete. Han är mäkta populär. Landet har en solid ekonomi som världsledande kakaoproducent. Det är ju mitt i en chokladboom i västvärlden här på 50-talet. Och dessutom har man ju då en omfattande valutareserv från den här kakaoförsäljningen. Och dessutom finns det ju guld och timmer.
Alltså framtiden ligger öppen. Detta Ghana valde Kwame Nkrumah att styra från det Christiansborg där slavhandlare och generalguvernörer före honom hade suttit. Och vill man, som Meredith gör, anlägga ett litterärt perspektiv på det hela, så sammanfaller Nkrumahs tilltagande isolering personligen med att han väljer att flytta in i ett ensligt gammalt slavfort där alla andra är övertygade om att det finns spöken. Och där det enda man hör om nätterna är vågorna som slår mot väggarna. Men kanske var det på ett sätt ett lyckat val, eftersom det alltid hade varit från det här fortet som kontakterna med omvärlden hade skötts. Och sådana omfattande kontakter med omvärlden, det ämnade Nkrumah att ha många av. Ett lite roligt exempel, det är ju hans relation till den engelska drottningen Elizabeth, som han högaktade. Första gången som han ska träffa henne, ha statsbesök då som verklig ghanansk ledare, så har han fått höra före att det blir inte många minuter och du får inte missa när drottningen signalerar att det är dags för dig att gå. Han är supernervös för det här. Helt plötsligt så infinner sig någon sorts märklig respekt för britter som Nkrumah egentligen aldrig har haft, men den här lilla drottningen känner han känner en högaktning inför henne.
Men han är också medveten om att han har usel tidsuppfattning.
Just det. Han är så rädd att han ska missa det här. Men första gången de träffas så sitter de i en timme och samtalar. Och enligt Nkrumahs egen berättelse, så när det är dags för honom att gå, då hittar han inte den promenadkäpp han hade tagit med sig dit. Och drottning Elizabeth kryper omkring på alla fyra och letar på golvet, och vart har den där promenadkäppen tagit vägen? Hon gillar honom så mycket att hon bjuder in Nkrumah till Balmoral, där han fick umgås med familjen och skjuta fasan med Philip och så.
Ja, det är ju storslaget förstås.
Ja, det tycker jag. Men viktigare för Nkrumah än att få skjuta fasan med prinsen var ju att han mycket självvalt blev symbolen för hela den panafrikanska tanken. De här idéerna kom ju ursprungligen från den jamaikafödda Marcus Garvey. En man som ville se en värld där hela den afrikanska världen och hela den afrikanska diasporan, alltså alla människor som hamnat i Sydamerika och Nordamerika och Europa, skulle gå ihop i en slags, det är en slags separistisk tanke som föreslår ett nytt slags imperium. Och Marcus Garveys verkliga inflytande i sin samtid, han dog 1940, kan man diskutera. Men såväl inom den amerikanska Black Power-rörelsen som kommer på 60-70-talet och inom självaste Afrika, så kom de här idéerna att spela en stor roll. För Nkrumah kom att, i en mindre radikal tappning, men ändå en ambitiös tappning, göra slag i saken av dessa idéer. Flertalet framtida afrikanska ledare, Patrice Lumumba från Kongo eller Zimbabwes Kenneth Kaunga, bjöds in till konferenser som skulle samordna kampen för självstyre på kontinenten. Alltså på ett sätt så finns det ju en del att beundra i den här Nkrumahs tanke. Han ser framför sig ett slags Afrikas förenta stater. Men det finns ju också stora problem. Till exempel så uppstår det ju nästan direkt maktkonflikter mellan Nkrumah och andra afrikanska ledare som Tanganyikas Julius Nyerere. Eftersom den här ville skapa en östafrikansk union. Nej, inte ska ni ha en östafrikansk union, tycker Nkrumah. Det är ett Afrikas förenta stater där jag har den självklara huvudrollen.
Ja, det är det med att han ska ju vara ledare för hela den här kontinenten.
Ett till problem som Nkrumah har, det är att han har jättesvårt att samarbeta med de franska kolonierna när de blir självständiga, eftersom han tyckte att de fortfarande hade för täta band med Frankrike. Och om man tittar på en karta från kolonialtiden i Afrika och så börjar du räkna de franska kolonierna, får du inte med dig de franska kolonierna, då är du ganska långt ifrån ett enat Afrika. Martin Meredith i sin bok, han är ganska avfärdande när det kommer till Nkrumahs framgång på det här panafrikanska fältet. Men alltså, jag vet inte hur man ska förhålla sig till det där. OAU, Organisationen för Afrikansk Enhet, den grundades 1963. Det var en mycket mindre omfattande samverkan än den som Nkrumah drömde om. Trots att nästan alla afrikanska stater, inklusive Sydafrika efter apartheids fall, gick med, det var bara Marokko som inte var med, så var organisationen rätt ineffektiv. Det var mer en diskussionsklubb än någon verklig politisk enhet. Men den finns inte längre heller, OAU, utan 2002 så bildades ju AU, alltså Afrikanska unionen, en organisation som försöker göra någonting som påminner om EU. Och det är ju ett mer ambitiöst samarbetsprojekt som faktiskt har intervenerat med trupper i Darfur och som övervakar mänskliga rättigheter i Afrika och så. Det finns ju massa problem såklart. Men det är ju ändå någonting. Nkrumahs utrikespolitiska ambitioner präglas, tänker jag, av såväl god vilja och storslagna drömmar som naivitet och personlig egoism. Eller egoism, vad heter det? Alltså han är lite fåfäng kanske. Och han har ju så här idéer om att han ska kunna mäkla fred överallt i världen. Det är han som ska få slut på Vietnamkriget då och sådana saker. Men att avskriva den här panafrikanska tanken som han slogs för, jag vet inte om han heller helt riktigt har fog för det. Hans arv är ju starkare internationellt än vad det är nationellt.
Det är fullt möjligt att hans arv är större rent internationellt. Men om vi nu pratar om den här perioden, så var han ganska omtalad, kan man säga, i Ghana. Och ja, alltså tidningarna, de skriver konstant om honom. Superlativen vet inga gränser. Tidningen Evening News skrev 1961 att han i framtiden kommer att beskrivas som en messias, vår tids Kristus. Var stora människokärlek förändrade Ghana, Afrika och hela världen. Även om messias i och för sig är ganska, det är ett stort begrepp på,
ja, det
en
är
person.
Ett tungt begrepp.
Ja, tungt. Men det är sant i och för sig att han förändrade mycket, det gjorde han ju. Mm. Det får man ju igen. Men det är också en personkult på insegling här. Och den hade ju redan börjat en aning tidigare, men nu är han alltså ledare i ett självständigt land med allt inflytande som det innebär. Det finns inga gränser nu egentligen, och nu blir hans ansikte synligt på allt från pengar till frimärken och bankkvitton. Vi måste ha en stor staty på ledaren förstås framför parlamentet, och visst vore det väl ändå lämpligt att utropa hans födelsedag till allmän helgdag.
Det tycker jag. Ska vi säga någonting om hur Nkrumah ser ut nu när vi trycker honom på pengar och bygger statyer av honom och så?
Ja.
Han har ju ett stort brett leende. När han ler på bilder så fattar man varför han lyckades sätta massor i rörelse. Annars är hans tydligaste drag att han har ett väldigt högt hårfäste, så han får en väldigt lång panna.
Mm.
Så han är, vad ska man säga, oortodox stilig på ett sätt.
Ja, det kanske man kan säga. Och samtidigt som hela den här hysterin och maskineriet pågår och rullar, så blir han ju mer och mer ensam och mer isolerad också. Och hans misstro mot de vänner han har ökar ju, spelar ingen roll hur lojala de försöker vara. Det blir ju som det brukar bli i sådana här sammanhang. Ja-sägare får ständig tillgång till honom istället för folk som liksom säger det som är lämpligt eller genomförbart.
Just det.
Och det här kommer ställa till en hel del. Sen har vi också en ny konstitution som kommer 1960, ytterligare en alltså. Nu blir landet republik och han själv blir president. Och den här konstitutionen gör alltså att det blir möjligt för honom att styra genom dekret. Gå runt parlamentet kan man säga. Mm. Och med tanke på att han också skaffar sig kontroll över medierna, radion, pressen och televisionen alltså, så förstår man att det vimlar ju inte numera av kritiskt analyserande rapporter om regeringen.
Nej, och han sköter ju ekonomin på egen hand också, helt bortom parlamentets insyn. Så ni hör ju mycket tydligt att ganska snabbt har Ghana börjat vandra på den vägen som leder till diktatur. Van der Ven i sin bok, han skriver att de afrikanska regeringarna sällan lovade demokrati utan fokuserade på självständighet, ekonomisk utveckling och social rättvisa. Och då menar han att det är efter de måtten som man ska döma länderna. Jag är inte helt övertygad om den logiken, men så här, jag kan förstå att till viss del så är demokratisk utveckling inte den enda aspekten att mäta ett lands välmående efter. Men det är också svårt att hitta exempel när allt det där inte hänger samman. För samtidigt som Nkrumah får den här personkulten som växer runt omkring sig, eller samtidigt som politiska motståndare börjar hamna i fängelse när de ifrågasätter Nkrumah, så blir ju korruptionen värre och värre och värre. Och nepotismen värre och värre och värre. Så hur ska du ha social rättvisa ekonomisk utveckling utan demokrati? Alltså den
svårgenomförbart visar sig. 1961 så blir det ju till och med ett brott att inte visa respekt mot statschefen. Och CPP-partiet, det kommer ju bli ett övergripande system i hela landet. Alltså överlägset alla andra sammanslutningar, fackförbund, ungdomsrörelse, jordbruksförbund och så vidare, inordnas ju under CPP. Och därmed så förstås, så folk slutar inte tycka bara för att de ingår i ett stort paraplyparti, utan det blir väldigt spretiga fraktionsstrider här och rykteskampanjer och det är avundsjuka och baktaleri och man börjar viska öknan på folk och allt möjligt. Och sen har vi hur folk har berättat om den här girigheten och inkompetensen som blev förhärskande. Ministrar och partifunktionärer som ägnar sig nästan på heltid åt att försöka fixa lösningar åt familjemedlemmar och egna affärsintressen. Den här nepotismen som du pratar om. Och Nkrumah, han lovade i 1961 att han skulle bekämpa korruptionen. Men det gick inte så bra. Kanske var viljan lite begränsad också. Han ägde själv ett stort bolag som heter Guinea Press som finansierades med offentliga pengar och som i stort sett hade som enda syfte att anställa folk som minister och andra ville hjälpa. Oavsett hur olämplig eller okvalificerad man var så fick man jobb om man kände eller var släkt med någon som var i ledande ställning. Men hans mål är ju att snabbt förvandla Ghana till en modern stat. Det är väl det här som är problemet med att allt ska gå så fort hela tiden. Och alla hållbara ekonomiska kalkyler kastas ju över bord här på något sätt. Det är helt ointressant. Det måste gå undan. Och ju fortare och större byggen desto bättre kan man ju säga. Grandiosa och spektakulära projekt i stor skala kommer ju prioriteras framför effektivitet och sånt som är nödvändigt helt enkelt.
Men det finns ju vissa projekt där man då kan sätta dem tydligt i pluskolumnen. Att han bygger sjukhus och skolor som landet behöver är ju positivt. Att han låter beställa en stor damm vid Voltafloden som ska elektrifiera landet. Det är ju någonting som Ghana fortfarande skördar frukterna av. Men det är ju alla de här storslagna byggena som man sätter i minuskolumnen som kanske är problemet för honom.
Men ja visst, men man kan ändå, även om man bygger sjukhus kan man ju spara in lite på onödigheter. Martin Meredith skriver: ett enkelt projekt för en liten och effektiv fabrik som skulle producera nödvändiga läkemedel avstyrdes till förmån för ett projekt som kostade 10 gånger så mycket. En skofabrik byggdes upp med luxuösa bungalows och ett överdådigt administrativt center till en kostnad 8 gånger högre än det pris som experterna har föreslagit. Det här affärsmän, va, de har ju näsor som de kan nosa med, och nu börjar de välla in utifrån och förstår ju att här kan man ju tjäna lite pengar på att presentera idéer för presidenten. Till exempel en rumänsk affärsman som föreslog att man skulle bygga betongsilos för att lagra kakao i. Och då skulle man kunna kontrollera priset och sådär, menar på. Men de där blev ju helt oanvändbara och användes ju inte. Men det var ju någonting sådär som han nappade på. Bara, ja, det ska vi ha. Jättebra idé.
Han bygger ju ett enormt komplex för ett avsett möte med afrikanska statschefer då. En hörsal som ska rymma 2000 åskådare. Det ska vara en enorm fontän som ändrar färg och skickar vattnet, ja, 15, 20, 30 meter upp i luften. 36 sviter avsedda för andra regeringschefer. Och när det här komplexet står nästan färdigt inför mötet, så är det knappt några som kommer på mötet, därför att han har alienerat stora delar av sin tilltänkta, ja, bekantskapskrets, eller vad man nu ska kalla dem.
Och hur han gör det kan vi ju komma in på snart. Men det är ju uppenbart att ekonomin börjar skaka här. Det är ju föga förvånansvärt. Världsmarknadspriset på kakao sjunker också, vilket då ledde till högre skatter som ledde till protester mot ökade levnadskostnader, och så blir det strejker. Och lösningen på strejkerna, det var ju att sätta strejkledarna i fängelse förstås, utan rättegång. Och de ministrar som vågade ifrågasätta det här, de fängslades ju med. Han åkte ju också på besök till de här föregångsländerna, Sovjet och Kina, 1961, och kom hem och var inspirerad. Nu ska staten börja äga och driva mer verksamheter. Det startas oändliga rader av statliga företag.
Byggbolag, gruvbolag, stora stålverk.
Statliga fiskeföretag.
Det behöver ju inte vara en dålig grej med statliga gruvbolag. Man kan nog påstå att det har gynnat Sverige en del. Men i ett land med en rasande och tilltagande korruptionsproblematik så är ju det här ett problem.
Ja, det blir det ju. Det statliga flygplansföretaget till exempel hade ju linjer som gick till Moskva och Kairo. Och vem åkte dit då? Ja, det var ju inte som att folk åkte och turistade där direkt, utan det var ju partifunktionärer som åkte med biljetter betalade av staten.
Mm.
Värst är väl ändå jordbruket. Framförallt kakaoodlingarna då, som är landets ryggrad.
Mm.
Nu ska man mekanisera de här jordbruken och göra statliga plantager av dem. Och ofta leddes de här plantagerna då av släktingar till partifunktionärer som inte alls visste hur man bedrev jordbruk. Maskinerna gick sönder, siffrorna rasar och produktionen hamnar på en femtedel jämfört med innan. De vanliga privata jordbruken som hade funnits innan, de får det ganska svårt att fungera, och de börjar också sälja kakao illegalt över gränserna eftersom priserna var så låga.
Just det, dessutom så slutar de plantera nya kakaoträd eller liksom i värsta fall till och med bränner odlingar för att markera missnöje med den statliga jordbrukspolitiken.
No.
Så det går så där, va. Mellan 1963 och 1964 så ökar landets statsskuld från 184 miljoner pund till 349 miljoner pund.
Det verkar som att man inte kan göra mastodontinvesteringar i olönsamma verksamheter utan att gå bankrutt. En ganska avslöjande scen inträffar då den 11 februari 1963 när den inte ett ont anande Nkrumah sitter i sitt kontor som om han vore en deltagare i Lyxfällan, och så kommer finansministern in och skrapar lite med foten kanske i golvet så här och harklar sig försiktigt och meddelar att Ghanas ekonomiska reserver är nu lägre än 500 000 pund. Och Nkrumah sitter tyst i chocktillstånd över den här informationen i ungefär 15 minuter innan han till slut börjar gråta. Mm. Och sen har vi det här utrikespolitiska projektet som man lägger mer och mer energi på, alltså grundandet av Afrikas förenta stater, vilket få andra var intresserade av, särskilt inte att ha honom som någon slags chef över deras länder då. Och det där verkar han aldrig fatta riktigt, att de andra inte ville. Och då slutar det med att han skickar agenter till grannländerna som, apropå mordförsök, börjar utföra mordförsök på dem då, bland annat på Togos och Nigers presidenter. Och det här är inte det bästa sättet att skaffa kompisar egentligen. Och så han får kritik från utlandet för att han försöker störta deras regeringar. Mm. Och det kan man ju förstå att de är lite sura på. Och då svarar han bara att ja, men det kommer ju upphöra den här omstörtande verksamheten bara Afrikas förenta stater blir verklighet.
1964, som är ett intensivt år i Kwame Nkrumahs liv och karriär, så avskaffar han flerpartisystemet i Ghana. Och om det inte redan var en regelrätt diktatur, så blir det ju nu på pappret verkligen en regelrätt diktatur. Samma år 1964 så hade han ju överlevt ännu ett mordförsök, och man ska nog delvis ha respekt för den enorma pressen och rädslan som de här ständiga försöken att ta hans liv skapade. Den här gången var det en polis som låg bakom attentatet. Men den redan paranoida Kwame Nkrumah blir ju mer paranoid, och det ledde till att massor av poliser både avskedades och dömdes, vilket såklart skapar ännu mer avsky hos poliserna mot Nkrumah. Och han litar inte på poliserna längre, utan istället så skyddades Nkrumah av sin egen personliga sovjettränade styrka. Det var liksom hans egna killar som hade fått vapen och träning i Sovjetunionen. Och eftersom de var som hans pretoriangarde, så var det de han litade på, det var de han satsade på. Och de övriga poliserna och militärerna lämnar han därhän.
Apropå att det blev en enpartistat, så genomfördes ju det här genom en folkomröstning.
Just det.
Och där meddelar ju då de statliga medierna en ganska stor kuslighet att, citat, den som tror sig kunna gömma sig bakom den så kallade valhemligheten i röstbåset för att lura oss måste veta att dagarna när vi kan bli lurade är över. Det är inte så att man springer in där och kastar sig över nejlappen och säger nej, vi ska inte bli en enpartistat här. Och för övrigt, om man ens hade tänkt det, så stod det ju då partifunktionärer och övervakare de här nejlapparna i de fall det fanns sådana lappar överhuvudtaget. Så nu var ju då oppositionen tystad, och han har en egen poliskår privat, kan man säga. Och inför valet 1965, så varför behöver man ha val överhuvudtaget? Då bestämmer han själv vilka CPP-kandidater som är aktuella och meddelar det här beslutet över radion helt enkelt.
Mm.
Och 1965 är för övrigt också året då Josef Danka dör i fängelset. Trots alltså att landet är bankrutt och korruptionen är fullständig och jordbruket totalt har havererat, så tickar ju allt bara på. Märkligt nog, som en ostoppbar zombie rullar det här eländet på. Det finns egentligen bara ett beslut som Nkrumah inte borde ha tagit om han ville hålla sig kvar vid makten. Och det var ju förstås då att börja pilla på militären. Det borde ju vara punkt ett på en diktators prioriteringslista. Så här, håll dig väl med militären. Men hans egna privata med där, sovjettränad och allt, den fick ju då, som du sa, alla de här bästa resurserna, och armén fick inte så mycket över. Och när han försöker underkuva och splittra armén också, bland annat genom att placera egna partispioner i armén, då får de ju nog.
Så är det, det skaver nog mycket hos officerarna att de skrider till handling, vilket är anledningen till att de helt enkelt passar på när han befinner sig på ännu ett av sina många statsbesök. Jag tror han är i Kina den gången för att medla i Vietnamkriget. Tänker att han ska göra en storslagen internationell insats. Istället så nås han av meddelandet att soldaterna hade tagit över de större städerna, och över radion kablar de ut budskapet att Kwame Nkrumah bestämmer inte längre i Ghana. Och om man jämför med den folkliga uppslutningen som hade burit honom fram till makten, det var inte så många som kom till hans försvar.
Nej, de övergav honom ganska fort, de anhängare han hade. Och Akra fylls ju av jublande människor som välkomnar soldaterna. Man river ner stora bilder med Nkrumahs ansikte och börjar ju förstås intensivt hacka ner den här statyn av honom utanför parlamentet som slås i bitar. Och ungdomar går omkring med plakat där det står Nkrumah is not our messiah. För att förtydliga då att nej, han var inte där.
Just det. He's not the messiah, he's a very naughty boy.
He's not the messiah, he's a very naughty boy!
Nu är det någon referens här, jag inte förstår.
Monty Pythons Life of Brian.
Den här själva kuppen, den skyller han ju sen på CIA i en bok som han skriver. Och CIA har ju gjort mycket i sina dagar, det måste man ju säga.
Ja, de har genomfört kupper.
Ja, det har de verkligen gjort. Ingen som ifrågasätter, men den här kuppen hade ju Nkrumah krattat ganska mycket i manegen för själv, får man ju säga.
Och han kommer hamna i landsflykt i Guinea, som jag nämnde i inledningen. Sitter där och häckar hos en av sina kompisar och dör 1972 på besök i Rumänien.
Utan att Ceausescu satt vid sjukhussängens sida.
Nej, just det. Han var fullt upptagen med att boka sitt framtida statsbesök i Sverige.
Hade köpt poleringsmedel till Serafimerorden och allt möjligt.
Man ringde ju i kyrkklockorna i Stockholm när Elisabeth dog, eftersom man alltid ska göra det när någon som har fått Serafimerorden dör.
Det här nämner du i något ur arkiven-avsnitten som har gått nyligen, tror jag.
Okej. Okay. Jag undrar, ringde man när Ceausescu dog?
Det tror jag att du själv svarar på i det här fallet, att man inte gjorde.
Om man ska knyta ihop den ghananska påsen här. Kwame Nkrumah, han är ju på ett sätt en fullödig historisk karaktär. Han är löftena, välviljan, men han är också sveken och naiviteten. Han är den älskade, entusiasmerande ledaren som ser överlycklig ut i en folksamling. Men han är också den isolerade mannen som sitter själv i ett slavfort och lyssnar på vågorna som slår mot murarna. Han är mannen som älskades av ett helt folk men valde att gifta sig med en tonåring från Nassers Egypten som inte kunde ett ord engelska. Den historien har vi inte ens dragit, att han ringer eller skriver till Nasser och ber Nasser skicka en brud till honom.
Ja.
Han var löftet om ett nytt Afrika och den idén var och är enormt viktig. Den ska man inte göra ner, men han är också mannen som inte förvaltade alls speciellt väl den hand som han hade fått. Och under både 1970- och 1980-talet så plågades Ghana av fortsatta militärkupper, 3 stycken allt som allt under 70-talet exempelvis. Det är först från det tidiga 90-talet och framåt som utvecklingen sett till det stora hela har varit rätt positiv. Inte minst så har ekonomin slutligen återhämtat sig. Men Ghana är ju fortfarande en vacklande demokrati som har problem att genomföra säkra demokratiska val. Nkrumahs roll i att säkra Ghanas frigörelse och hans roll som inspiratör för den här panafrikanska rörelsen, den har gjort att han är odödlig i ett avseende. Han sitter ju heller inte nog länge vid makten för att bli en Mugabe eller en Mobutu heller.
Nej, det är ju andra figurer som man kommer att tänka på. Som, nu var ju inte Mobutu någon frihetshjälte i och för sig, men Mugabe var ju där och utvecklades till något helt annat. Men han hölls ju kvar länge också, som sagt.
Och av de många löften han gav till det ghananska folket så höll han bara ett. Självständighet. Hur långt det räcker, det får väl kanske var och en bestämma. Och med det så sätter vi punkt för det här avsnittet av Historiepodden. Alltid trevligt att återvända till den afrikanska kontinenten.
Det är det. Men nu tackar vi för den här gången och så hörs vi igen om en vecka.
Ja, då ska vi prata om en helt annan typ av ledare i en helt annan kontext.
Det är inte en helt annan typ av ledare, men det är en helt annan kontext. Ja, tack så mycket. Vi hörs. Hej, hej!
Ja, vi, hej!
Thank you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.